Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV, och på det här området så vågar jag slå mig över bröstet och påstå att vi är mer än experter. Vi har nästan doktorerat i att titta på inte minst fotboll på TV.
Ja, men vi har sett väldigt mycket fotboll, och jag menar, när fotbollen har utvecklats, när man ser fler matcher och man har fler TV-apparater, så blir det att man börjar jämföra TV-apparater med varandra. Och ja, var landar vi någonstans då, Gustav?
Ja, vi landar hos Samsung. Mm.
Det jag gillar med Samsung är att de har en TV för alla personer, alla rum och alla behov. Alltså kontoret med kontorets behov, jag har tjejernas rum, jag har min öppna planlösning, och sen så har jag Helenas extrema designintresse som jag liksom måste förhålla mig till. Och sen så har jag mina hårda krav på upplevelsen eftersom jag ser så många fotbollsmatcher varje vecka. Och när vi nu pratar om kravställning på en TV och min ständiga önskan att ha det bästa, Gusten. Och när jag säger det bästa, då menar jag verkligen det bästa. Ja, då finns det bara en TV för mig. Håll i det nu. Håll i det nu! Samsung QLED 8K. Men det här är helt otroligt. 8K-upplösning, färger, kontraster, detaljer. Ja, det är verkligen en TV som aldrig förr. Dessutom med en ram som är otroligt tunn och som kan monteras tätt på väggen. Och endast ha en kabel som leder på ström och data. Alltså det här är en TV som verkligen sticker ut genom att smälta in. Det är den bästa fotbollsupplevelsen jag i alla fall har upplevt.
Jag vill också ha en sån.
Ja, men det är inga problem. Surfa in på samsung.com/se/lifestyle för att läsa mer och hitta din återförsäljare för att ta del av erbjudandet.
Köper du en The Terrace 65 tum eller 75 tum så får man just nu även 50% på The Terrace Soundbar.
Erbjudandet gäller från den 26 april till den 23 maj 2021.
Vi säger stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 23 april och vi börjar så smått närma oss avslutet av en av de mest intensiva och händelserika veckorna i fotbollshistorien.
Ja, då pratar vi inte om det som har hänt på planen, för där har det ju inte varit speciellt intensivt, även om det har varit midweek och en del roliga matcher som vi kommer komma in på. Men,
jag tycker du är lite hård här mot mittvåschen.
Jo, men
jävla fina kvällar måste jag säga.
Jo, men du satt ju du med trippen på Betsson igår där, och sen så kom ju skrytet när trippen var klar. Kan du dela med dig om du sitter på några jävla dundertripplar nästa gång?
Nej, men att man ska behöva larma om överspelet i Napoli-Lazio.
Nej, det behövde man.
Jag trodde alla var med.
Den var jag med på. Sen satt man ju på Cagliari 2.90 dagen innan. Herregud alltså. Men nu ska vi titta och skryta om spel som man är nöjd över. Men du vet att den
fick
larmade jag innan.
Fick du bara 2.90 på
Cagliari? Ja, fick du då?
Jag lirade till 3.30. Men det fattades
bara det.
Nej, men är det någonting man ska ta med sig från gårdagskvällen framförallt, förutom då lyckade överspel eftersom det ringde var och varannanstans igår, så tycker jag att Alexander Isaks straffmiss är värd att lyfta.
Ja, jag förstod att du skulle prata om det. Jag såg att du var på den på Twitter igår. Nej, men du har ju definitivt en poäng. Alltså, det knyter sig i magen när jag läser det du skriver.
Ja.
Det var ju ja, nu kan ju han komma tillbaka. Den behöver inte vara karriärsdefinierande, men det hade ju varit bra om han satte den.
Jag tror så här, hade han satt den igår, ja, men då hade han dels verkligen gett Alguacil en tankeställare om ska vi kanske byta från Oyar Sabal, alltså lagkaptenen som har missat 3 av sina 4 senaste straffar tror jag, och som är en spelare som gör sina poäng ändå, som inte kommer, tror jag i alla fall, förändras jättemycket i värdering och en senare försäljning om man nu lämnar klubbikon som man är, vad gäller 3, 4, 5 straffmål på en säsong. Men Alexander Isak i den åldern han är, i den rollen han har för Real Sociedads kommande kassa och budgetar och kassaflöde, så är jag helt övertygad om att 3-4-5 extra ligamål i La Liga kommer göra ganska stor skillnad, och det hade ju Alexander Isak kunnat nå ifall han hade varit ordinarie straffskytt. Så dyker då chansen upp igår när Oyarzabal sitter på bänken, Isak slår en dålig straff och 10 minuter senare så får Real Sociedad givetvis en ny straff. Men då står ju matchen och väger, fortsatt 1-1 då mot Celta Vigo och så vidare, och Real Sociedad behöver poängen. Så då går det inte att hålla på och tramsa och skicka fram Isak igen då och riska en straffmiss till. Utan då kliver ju Januzaj fram och borrar in den stensäkert. Real Sociedad upp till 2-1, 3 poäng in på kontot. Och Alexander Isak har hux flux hamnat, jag vet inte, 2 pinnhål ner på den där hierarkin och tågordningen vad gäller straffar. Och jag tror ju dessutom att det här är förlängningen, kanske inte konkret så här att Janne ute på Lidingö igår kväll slog fast att nej, men Alexander Isak kommer inte ta några straffar. Men jag är helt övertygad om att det kommer dröja innan vi ser Alexander Isak i en slags ordinarie match slå en straff för svenska landslaget.
Jag såg det här sluta i helvetet, Gustav. När du började nämna Janne tänkte jag nu jävlar kommer han dra sådana enorma växlar på den här straffmissen. Janne kommer inte vilja spela honom, och om inte Janne vill spela honom kommer självförtroendet gå till helvete. Alexander Isak kommer inte vara kvar och det kommer tillbaka till AIK och allt går till helvete och Alexander Isaks karriär är slut. Alltså jag såg du var liksom på väg neråt där, men det var det ju inte. Alltså det är ju vad det är. Han står på 13 ligamål kan jag ju meddela om. Han har stått på 14. Jag jobbar ju 15. Det finns ju några såna där nivåer som man vill nå som målskytt.
Alltså, hade han inte stått på 15 igår då?
Jag tror han att enligt Flashscore har han 13 i alla fall.
Ja, ja, jag menar bara att hade han satt första då hade han ju slagit andra också 10 minuter senare.
Ja, men då hade ju andra kanske inte blivit av, förstår du? En händelse leder till en annan händelse. Det blir en annan match,
visst,
det blir en annan situation. Det där tycker jag man glömmer ibland när man pratar.
Ja, verkligen. Fotboll. Jag ber om ursäkt om jag på något sätt vaggade in i tron om att jag utgår från att allting hade skett även fast det inte då hade blivit som det hade blivit vid en eventuell lyckad straff. Jag fattar precis vad du menar. Det är väl klart att matchen hade sett annorlunda ut ifall Real Sociedad hade gjort 2-1 och hade då situationen för hörnan där Real Sociedad får sin andra straff skett. Nej, det är klart den inte hade gjort det och så vidare, men du fattar vad jag menar.
Men det viktiga här nu tycker jag, det är att han når då till nästa level som är också, det blir historiskt för honom, men att nå 15 ligamål i La Liga. Det är många mål. Alltså då är man vad blir han? Topp 6 någonting i skytteligan. Och han är ju topp 6 nu. Han jagar en Nesyri på 17, lär väl inte komma ikapp honom om det inte är så att han får någon så här träffmatch och bombar in 3 här på slutet. Men 15 ska han ju nå, och det tror jag han jagar lite grann Isak också.
Men håll med om att det var en jäkligt illa tajmad straffmiss.
Jag håller med, och sen så kanske vi stannar där med att dra växlar. Det var en illa tajmad straffmiss.
Aja. Så var det. Vad fastnade du annars för igår kväll? Vilken jävla pärla till fotbollskväll det var.
Ja, men den var mysig. Alltså torsdagar brukar ju vara Europa League normalt sett då när Europa-fotbollen rullar. Och så fick vi midweek och då är ju torsdagar så här en lite bortglömd dag. Det händer ju oftast inte speciellt mycket, utan det är onsdagarna när det smäller, när det är mycket matcher. Det var en mysig kväll, det håller jag med om.
Leicester med jätteklivet mot Champions League-spel var det fick avsluta en för honom väldigt, väldigt lång måltorka. Napoli gjorde slarvsylta av Lazio. Vilket jävla mål av Dries Mertens.
Ja.
Jag nåddes dessutom av vår gode vän Per Jarle Häggelunds kommentering av det här målet. Hörde du det på Twitter efter
Nej,
matchen? Jag satt och kollade svenska sändningen på Simor och hade Husfeldt såklart. Men sen på Twitter efteråt så såg jag några norska konton och Häggelund retweetade väl det med hans då målvrål.
Ge mig det då.
Här är Zielinski. Fin vändning. Oj, 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 oj. Och hjälpes för ett mål av Napoli. Har du sett? Ja, det är så vackert, så vackert.
Jag tycker det var så jävla härligt.
Ja, det är jättemysigt.
Just att han går från det här liksom, ja, men man är uppe på de riktigt höga oktaverna och rösten nästan spricker till dess att han går ner hela vägen i magen och är liksom i någon jävla bariton. Oj, 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 oj.
Ja.
Ja, men stor kommentatorskonst.
Ja, det är det verkligen. Vi kan väl komma tillbaka till det här. Men jag tänkte bara på när vi pratade om Real Sociedad och La Liga. Så, alltså, det är inte starkt att vinna hemma mot Huesca. Det är inget speciellt med det. Men de biter fan ändå i här Atletico Madrid. Alltså, ja, Barça vinner ju sin match. De har en match mindre spelat, står på 68. Så 5 poäng bakom Atletico. Potentiellt 2 poäng bakom Atletico. Och Real Madrid 3 poäng bakom. Men alltså, fan, de biter i här. Det kan ändå gå. Men det är ju så det här med Atletico Madrid. Alltså, hade de inte bara fuckat ur så jävligt som de fuckade ur under mars framförallt då. Ja, februari lite grann också. Ja, men du vet, så bara tagit någon seger till så hade det ju varit lugnt. Och nu ja. Måste de ändå känna det där jävla flåset som kanske i slutändan gör att de faller. Men det finns något i den där 2-0-segern över Huesca igår ändå. 6 omgångar kvar bara. Mm, det kan gå.
Det är paruska veckor här framför oss med 3 raka bortamatcher för Atleti. Med Barcelona på Camp Nou som avslutning den 8 maj i den 38 omgången. Alltså, kan man ta 6 pinnar här nu mot Athletic Club och Elche, då blir ju den matchen kanske en av vårens stora, stora behållningar. Jag tycker att hela det här liksom, titelracet i La Liga, det har vi ju pratat väldigt mycket om. Vi har även stort fokus på det i fotbollssöndag Europa på C-more varje vecka. Men det är ju faktiskt otroligt att det blev så här, om vi bara backar bandet några månader, när du och jag satt tillsammans med jävligt många andra och delade ut ligatiteln till Atletico Madrid när de ledde med 11 pinnar och hade en match i handen och så vidare och så vidare. Jag var ju inne på ditt spår att jag tycker det är otroligt starkt av Atletico Madrid att i den här liksom, i det här fallet vända på det igen och bråka sig tillbaka, och trots skador på Luis Suarez och Joao Felix i det här läget kraftsamla, hålla nollor, slå Eibar med 5-0, slå Huesca med 2-0 och alltså, återigen sända signalen att nej, men alltså, vi har inte brakat ihop, vi har inte packat ihop grejerna och redo att lämna, utan vi kommer fan fightas.
Mm. Ja, men jag tycker att det är starkt av Atletico Madrid. Om man kollar på de kommande 2 gångerna som du säger, så måste man ju ta för givet att Barcelona vinner sina och Real Madrid också vinner sina. Ett av de 2 lagen kommer vinna sina 2 matcher i alla fall. Men då blir man ju lite mer skeptisk till Atletico Madrid borta mot Athletic Club till exempel. Alltså så här, det är ju fortfarande, det är den matchen man ser att ett av lagen i topp 3 förlorar poäng, inte i de andra matcherna. Så att det är ju fortfarande Atletico Madrid man ser tappa poäng mot de lite mindre lagen. Du ser inte Real Madrid till exempel tappa poäng mot Osasuna. Du ser inte Barcelona tappa poäng mot Valencia och så vidare.
Nej, alltså om något så ser man väl Barcelona gå hyfsat rent här i närtid. Real Madrid däremot, alltså där går det ju ändå lyfta semifinalerna mot Chelsea som drar igång på tisdag. Ja, det är väl planen än så länge. Men med tanke då på Chelsea-matcherna som stundar, med tanke på den sjukstuga man besitter, alltså, jag har matchen mot Getafe i söndags färskt i minnet, när man knappt fick ihop lag och man fick slita ganska rejält för att lösa 0-0 mot Getafe. Så att, visst, det är väl klart att spelschemat är gynnsamt, å andra sidan så finns ju Sevilla kvar i leken, men Real Madrid är ju de som har någonting annat som på ett naturligt sätt skulle kunna stjäla ett par tunga procentfokus.
Ja. Nej, men så är det definitivt. Det är jävligt kul i alla fall att vi får den ligaavslutningen, och dessutom då i Liga Ö. Helt plötsligt vill man ju bara kika Liga Ö. Känner inte du också det?
Jo, jag noterar dessutom att i andra änden av den tabellen så har Bordeaux ett jävla stålbad framför sig. Har du noterat det?
Ja, jag har noterat det, men du får gärna dra det.
Nej, men de har ju ett gäng amerikanska ägare som nu verkar 100% vara på väg ut. Och då så, givet då den situation klubben har satt sig i, både ekonomiskt men kanske framförallt sportsligt, så står ju inte köparna på rad. Så det riskerar ju att bli någon slags italiensk övning med en klubb som bara går under innan säsongen är färdigspelad. Och vad händer då? Räknas tabellen om? Vad händer med klubben?
Vad är det för jävla ägare? Nu är jag inte jätteinläst på exakt den här situationen. Man skulle kunna lyssna lite med Jakob, men vad fan är det för, vad är det för ägare liksom? Har de inga pengar?
Alltså, jag är också alldeles för dåligt inläst här. Jag noterade det bara i morse och kände en instinktiv pil av deppighet träffa mig när jag kände fan, fina bordet. Bordeaux, ska de gå under? Ja, jävla men, jänkare
det,
alltså.
Det, men vis av erfarenhet och har varit med i den här matchen ett tag, Östen, så brukar det alltid lösa sig i slutändan. För där finns också ett ligaförbund. Det finns en kraft bakom ägarna som vi inte minst har sett då den här veckan som faktiskt vill klubbarna väl. Ja. Så det kan ju lösa sig alldeles oavsett för Bordeaux. Men vi kan väl följa den här situationen lite och önska en text om detta från Jakob Nilsson borta på totobaloto.se, eller hur? Som reder ut lite vad som händer. Så får han följa den situationen.
Den hade jag kastat mig över i alla fall. Kort bara, det går väl att understryka en gång till vilken otrolig jävla utveckling Marcos Llorente har stått för som fotbollsspelare. Jag tyckte att Pintorp, han liksom fångade essensen av allting igår på Twitter efter matchen också. Att, alltså Marcos Llorente värvades för två säsonger sedan som defensiv mittfältare. Nu kliver han upp på tvåsiffrigt både vad gäller mål och assist i La Liga. Det är bara Lionel Messi som kan stoltsera med samma typer av siffror, om än betydligt högre. Men ändå, alltså, att den här spelaren står för en sån jävla förvandling, inte bara utveckling utan fan i mig förvandling, och kliver fram i det här läget också. Det är inte bara pannben, tycker jag, på Diego Simeone och laget Atletico Madrid, utan pannbenet på Marcos Llorente, att han och Angel Correa kliver fram när de två stora fixstjärnorna offensivt är skadade och inte kan vara med ute på plan. Att då veta att okej, nu är det jag som ska göra det, nu är det vi som måste kliva fram här. Att då göra det i den, ja men, nya rollen, i den nya verklighet av ansvar och hög profil som han har skaffat sig. Jag är mäkta imponerad av Marcos Llorente. Alltså.
Och det är ju sådana här tillfällen där man verkligen, på tal om att vara karriärsdefinierande i sina prestationer, det är ju sådana här tillfällen när det är skador på de egentliga nyckelspelarna, de man förväntar sig ska avgöra matcherna i en titelstrid. Det är då man tar nästa kliv. Det är då man har chansen att lyfta sig rent karriärsmässigt. När man redan är i toppen, men för att nå ytterligare en topp. Att vara tungan på vågen i en titelstrid med assist och med kassar, det är ju verkligen att ta nästa kliv. Alltså, det är inte som du säger, Suarez, det är inte Joao Felix eller någon annan, utan det är dem. Och, sen är det ju, alltså, som Marcos Llorente kan man ju tycka att det är ett steg ner liksom, när han kommer från Galacticos ner till Atletico Madrid. Det är väl alltid det. Och sen så tänkte jag, om det är han som står där med ligatiteln efter den här jävla monstersäsongen. Mm. Med, jag vet inte hur många assist han har gjort, men ändå liksom har stängt in över 10 baljer och sådär. Det skulle nog kännas ganska skönt för honom om det är Real Madrid som kommer tvåa dessutom.
Verkligen. Vi fortsätter följa Marcos Llorentes framfart. 11 plus 10 står han på nu i ligaspelet. Kort bara om matchen Barcelona mot Getafe. Jag vet inte hur mycket du hann se av den. Jag misstänker att du hade mycket fokus på Stadio Diego Armando Maradona. Men
som lite det var slarvigt numera kallas för bara Stadio Maradona. Men så gör man ju i Italien. Man säger ju bara, jag ska till Franchi. Inte, ja. Jag ska till Stadio Artemio Franchi. Men det har inte riktigt landat hos en. Man är inte helt bekväm med att man bara ska upp till Maradona och kika.
Alltså, jag är inte ens bekväm med Stadio Diego Armando Maradona. Jag får alltid tänka efter.
Ja, samma här.
Hur som helst, Sofian Schackla i Getafe gjorde ju kanske säsongens självmål. Många jävla märkliga självmål senaste veckan, två veckorna. Har du också tänkt på det?
Jag har tänkt på det. Jag funderade på om det är ett litet fokustapp liksom, hos spelarna. Ingen publik, lång säsong, många matcher, på väg att gå mot en sommar, lite ledighet, EM för vissa, men sådär.
Ja, men då tänker jag Scamaccas självmål mot Milan förra helgen, Handanovic och De Vrijs jävla kapsylöppning till självmål mot Napoli, och så igår då Sofian Schackla som, jag vet inte, vi kan väl lyssna kanske på Kviborgs kommentering av det självmålet, så kan vi strössla med ytterligare lite stor kommenteringskonst.
Absolut.
Elegant av Roberto Pedri, sätter fart här Kanarien. Oj, vad händer här? Det är ett horribelt misstag av Schackla. Årets självmål.
signerat Chakla som tjafsar lite här med Soria. Vem har gjort fel? Ja, det får ni väl bedöma på reprisen, men hårresande misstag.
Ja, det är ju ett otroligt självmål där han bara han smeker in en bredsida. Det är ett jävla märkligt självmål. Nej, men det fanns ju flera grejer att plocka upp från den här matchen, bland annat då att Messi har chansen till att göra säsongens första hattrick, och det ska nog inte underskattas i att han vill stapla dem på hög i sitt legacy på tilläggstid, men att han då ger bort den straffen till Antoine Griezmann tyckte jag var väldigt liksom starka signaler om vart harmonin är någonstans i Barca för tillfället.
Oh, yeah.
Men det jag verkligen noterade, det var ju Ronald Koemans inför alla att beskåda hängning av Oscar Minguesa. Det var en regelrätt avrättning.
Ja, en regelrätt jävla avrättning är precis vad det var.
Och då kan vi väl bara dra händelseförloppet kort. Oscar Minguesa, försvarsspelare i Barça, i ledning då 3-1, ger sig iväg på en offensiv ride som i slutändan kostar en omställning och en straff för Getafe i slutändan. Och den straffen spikas dit till 3-2, det blir helt plötsligt match av det här. Man leder bara med ett mål, det är 20 minuter kvar, och Getafe, Bordalas jävla gnugga gäng, det är klart att de kan skaka fram en hörna eller en frispark och trycka in en kvittering, och huxflux och sumpar Barca 2 poäng hemma mot en nedflyttningskandidat.
Lite grann, nästan.
Exakt, och i förlängningen då titeln. Och jag misstänker att Ronald Koeman i paus har liksom varit väldigt tydlig med att, alltså, gör vi inte 4:an och 5:an här, alltså, då ska vi inte hålla på och riska någonting, för vi leder med 3-1. Tänk lite jävla smart här nu. Minguesa skiter ju i det. Han drar på sig det här 3-2-målet. Byts ut av Koeman. Alltså, att skicka in Umtiti i det läget är så en jävla signal. Minguesa vet ju att ajajaj, här blir jag ju så jävla halshuggen. Försöker
karriärsdefinierande,
liksom,
Gusten.
Möjligtvis, alltså. Ja. Helt ärligt. Helt ärligt är det fullt rimligt att tro att om Koeman nu skulle trolla fram en ny säsong på posten, säg att han har ju redan löst Copa del Rey, skulle han lösa ligan också? Ja, vad fan, det är väl långt ifrån otroligt med Barcas ekonomi att han då sitter ut sista året på sitt tvåårskontrakt. Skitsamma, när han då går av Minguesa-planen så försöker han gå fram till Koeman för att liksom, jag måste ändå kolla om det här, att liksom, hej boss, här är han, ska vi prata om det? Men Koeman tittar inte ens på Minguesa utan kväser bara ur sig. Inte nu. Här var smärtsa. Hur fan var knats i magen när man såg Minguesas minspel sen på bänken. Han vet att helvete, det här var inte bra.
Du, vi går för Henke.
Ja, men alltså, är det inte otroligt tyst kring Henke Larsson, för att vara liksom svensk bevakning också?
Alltså, ser man ens, är han där verkligen?
Ja, men kör en silencio stampa eller vad?
Ja, men är han där? Ser du några bilder på han i Barca tracksuit eller?
Senast jag såg Henke Larsson liksom prata medialt, då satt han på en segelbåt över Atlanten.
Ja, men alltså, kan någon jävel bara, kan vi larma här? Larma, fan, om du lever, Henke. Kan vi skicka ner missing people ner till Barcelona? Fan, kör sjömissing, landmissing, skallgång, hela köret. Vad fan är du någonstans? Vad gör du?
Vi är sponsrade av K-Rauta. Det är altanveckor, och jag skulle på detta tema vilja fråga dig så här, Thomas. Vad är du mest stolt över i ditt liv?
Mest av mina barn, kan det vara så?
Är det det?
Ja, eventuellt. Har du något annat eller?
Jag tänker bara om du har känt det jag har känt med en skruvdragare i handen. Alltså, har du tänkt, kanske är ändå det här uppe där med barnen?
Ja, jag förstår vad du menar.
Efter
jag...
att du har avslutat ett lyckat byggprojekt.
Ja, men jag tar in folk oftast, men jag vet ju... Vet du, lyssnarna också, efter någon vecka här med altanveckor, att du har byggt en egen altan, Gusten.
Och jag förstår och köper såklart att du givetvis är mer stolt över dina barn
Nej,
än dina projekt som du har byggt där ute i Rönninge. Men jag skulle verkligen vilja skicka ett budskap till alla våra lyssnare som sitter där och tänker, jag kan inte bygga någonting, jag har tummen mitt i handen och jag kan inte alls göra någonting av altanveckorna hos Kårat. Jo, Det kan du visst, för kan jag bygga den altan jag precis har gjort, då kan fan alla göra det.
Ja, men det stämmer. Och så kan man ju alltid ta hjälp av Coratas projektledning. Så får man till exempel hjälp med hur mycket virke man behöver. Bara en sån sak kan ju liksom jäcka mig i veckor och få mig att inte bygga en altan. Hur ska jag räkna på materialet? Ja, men det kan man ju bara åka ut och säga, jag ska bygga 50 kvadratmeter altan. Hur mycket virke behöver jag? Ja, och så vidare och så vidare. Så att man får hjälp från Ax. Ja, limpan är ju en själv, liksom själva grävningen. Men hela vägen dit i alla fall så kan man stötta sig mot Core Autas projektledning.
Du får ett väldigt bra recept.
Underbart.
Det kan man säga. Mm. Välkomna våren på något av Core Autas alla varuhus eller på coreauta.se. Fräscha upp eller piffa till uteplatsen eller bygg en ny altan. Vi säger stort tack till Core Auta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos!
Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Flowlife. Förra veckan så kunde ni höra Thomas berätta om sin tacksamhet gentemot Flowlife för att de med sin nya massagepistol Flowgun Pocket hjälpt hans äldsta dotter Stella att mjuka upp stela nackar och baksidor.
Ja, baksidor, vader, vad du vill. Alltså, det är en sån här massagepistol som liksom skjuter. Drrrr, fattar du? Och så har den tre olika lägen. Och jag kan säga, när du drar på det värsta läget, då är det bra fart på den. Och det hjälper verkligen. Och sen är den så liten och smidig. Inte större än en smartphone. Så du kan liksom mer än överallt. Så jag har alltid mer än till exempel när jag är med mina fotbollstjejer. Så har jag den i väskan. Tar liksom ingen plats och den väger ingenting. Och ja, men den hjälper verkligen.
Man ska inte låta sig luras av dess petit storlek. Nej, utan det här är en riktigt kraftfull och kompakt historia. Vi slog även ett slag för deras träningsprodukt Flow Tank, som är ett uppblåsbart hjälpmedel till din träning. Det är som en tom plastcylinder som man fyller då med vatten utifrån behov. Man kan göra den tung eller bara lite lättsam att ha som då skivstång eller hantel. Perfekt att packa med sig när man ska ut och köra ett träningspass och man inte vill besöka gym och så här i coronatider.
Nej, men precis. Besöka ska man göra, och man ska besöka flowlifesweden.com. Man ska använda sig av TotoFlow20 så får man 20% rabatt på hela köpet, och erbjudandet gäller fram till 30/4. Sen så har de ju 100 dagar nöjd kundgaranti. Vad innebär det?
Det innebär att man kan beställa hem och testa sin produkt i 100 dagar innan man slutgiltigt bestämmer sig för att behålla den. Så att Flowlife gör verkligen allt för att göra sina kunder så nöjda som möjligt. Vi säger stort tack till Flowlife för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack!
Vi kanske inte behöver nämna så jävla mycket om mittvåschen från i onsdags. Det var ju återigen ett poängtapp för Inter som jag tycker andas liksom. Vi vet att titeln är klar. Nu är det bara en formalitetssak.
Ja, men du vet hur det är med formalitetssaker också. Alltså, så fan, lös det. Är du med?
Ja, men hade visst.
Alltså, det kan bli 6 poäng och sen så är det något direktmöte så är det 3 poäng och sen blir det darr på grejerna. Och fan, inte har darrat tidigare den här säsongen.
Så är det, absolut. Men nu är ju marginalen ner till Milan och Juventus och övriga lag så pass stor att alltså, det kommer givetvis inte ramlas här. Och jag menar, om något så behöver ju också Milan och Juventus gå rent. Jag vet fan riktigt om jag ser det hända. Men det var verkligen en sån här insats som återigen, jag tyckte det var samma sak mot Napoli. Okej, vi vet att vi kommer vinna titeln, men nu gäller det att bara liksom keep up appearance och låtsas som att vi har fullt fokus, att vi ska vinna den här matchen, annars är vi besvikna. 1-1 mot Spezia bortaplan. Det är väl okej. Ryan Mason blev yngste Premier League-manager någonsin när han startade sitt interimuppdrag i Tottenham. Underläge vändes till vinst. Jag läste någon härlig supporter som jag följer på Twitter som beskrev det som att istället för att ta ledningen och tappa så vände vi ett underläge till vinst. Härliga, fina gamla Spurs är tillbaka. Jag vet inte riktigt hur mycket det mer finns att säga om Ryan Masons intåg här, förutom att han kan ju ha en helt otrolig första vecka på jobbet i och med att det stundar en ligacupfinal mot City på söndag.
Det är otroligt. Och det är också på något sätt sådär, det var ju det som José Mourinho skulle avsluta med. Karriärsdefinierande vet jag inte om det är så jävla mycket, men att man tar bort titeln från honom, det är väl hans titel, och man kan ju tillskriva honom titeln hur mycket man vill, men han kommer inte stå där och lyfta den om det är så att Spurs vinner, utan du kommer ju alltid kunna argumentera för, jo men de hade aldrig vunnit den med Mourinho, utan de behövde den här, det här energipåslaget, det nya i att Mason kom in för att de skulle vinna. Så när man skriver fotbollshistorien, menar jag, så alltså oavsett om Mourinho tog dem dit, så kommer han kommer aldrig tillskrivas titeln.
Nej, det kommer ju alltid stå noll titlar i kolumnen bredvid hans Tottenham-sejour.
Exakt. Och det på något sätt tror jag att fotbollsvärlden i stort ändå tycker är lite skönt. Det får vara över nu liksom.
Alltså, kalla mig paragrafryttare. Jag vet att vi hade den här diskussionen för ett knappt år sedan när jag då frågade ifall Niko Kovac hade någonting att göra med Bayern Münchens Champions League-titel som då Hansi Flick vann. Hansi Flick tog ju över efter Champions League-gruppspelet som ändå Kovac hade rattat. Är då han det är klart att han till 100% är delaktig i titeln, men det står ju inte att Kovac har vunnit Champions League. Alltså Roberto Di Matteo, när han tar över Chelsea, visst, det är klart att det är hans Champions League-titel och så vidare, men när försvinner claimen av titeln?
Jo, men alltså Di Matteo vinner ju den titeln, det hade ju aldrig hänt.
Nej, absolut. Men ta Mourinho och Tottenham nu som exempel. För jag är ju på din sida med att skulle Spurs vinna på söndag, så är det väl såklart väldigt mycket som förmodligen kommer tillskrivas den nya injektionen. Mourinho är borta, exakt. Ny luft i lungorna, styva segel, homegrown Mason är på plats och nu ser vi liksom ljust på morgondagen, och det var det som slog City. Men det är ju fortfarande José Mourinho som har tagit klubben hela vägen till Wembley.
Jo. Nej, men alltså, jag tror, som jag sa innan, jag tror att man är så trött på Mourinho, i alla fall i det här läget. Så det kanske blir annorlunda om 5 år. Men att man liksom, man vill inte tillskriva honom någonting, speciellt inte Spurs-supportrarna. Alltså, och det är väl de på något sätt som ändå skriver historien, som påverkar alla andra fotbollssupportrar att tycka om det här, för att det är de som tycker mest och tycker starkast. Och jag tror att det kommer påverka så pass mycket, så får väl alla Real Madrid-supportrar och Inter-supportrar och så vidare, Sia och gänget, får liksom, de får hålla fast vid. Sen är det ju, alltså det ska ju sägas, det är, visst, i Tottenham mått mätt så är det en viktig titel, men hur jävla mycket pratar man om ligacup-titlar i ett historiskt perspektiv bakåt? Inte speciellt mycket, så det är väl Spurs-gänget som får bestämma hur fan historien ska skrivas, vad det lider. Och vi andra, vi skiter fullständigt i det.
Jag tycker i alla fall att vi måste få svart på vitt från liksom högsta ort. När kan en tränare claima titeln i liksom på sitt CV och i sin historiska kolumn, och när försummas den möjligheten? Alltså det måste finnas en avvägning, för att precis på samma sätt som att det inte är rättvist att säga att Ryan Mason, han har vunnit titlar åt Tottenham, så är det ju inte liksom orimligt att säga att den där titeln är till väldigt många procent Mourinhos. Även fast nu väldigt många Spurs-supportrar nog gläds åt att det står noll i Mourinhos titelkolumn som Spurs-tränare.
Vilken ort vill du vända dig till då, Gustav? Vill du vända dig till den alldeles för brittiskt överrepresenterade orten som är den här märkliga, kommer inte ihåg vad den heter, bestämmer alla fotbollsregler? Eller är det UEFA? Är det FIFA? Eller rent av är det ECA, liga-organisationen som Agnelli hoppade av? Jag börjar få svårt efter hela det här med Super League och allt det som händer att fatta vad som är högre ort och högsta orten. Nu gör ju Schäferin, jag kan inte bestämma mig för hur jag vill uttala honom. Jag vill å ena sidan uttala det italienskt, Schäferin. Ja. Å andra sidan så är han ju sloven, så då blir det väl Schäferin eller någonting sånt där. Skitsamma, alla fattar vem jag snackar om. Alltså det han pysslar med nu är fan vidrigt.
Verkligen. Jag tänker bara, innan vi då kommer in på Schäferin och hela svallvågorna av Super League, kanske ska man vända sig till den här instansen. Kommer du ihåg när vi gjorde Never Forget-avsnittet om Josef Bican, alltså Österrike-ungraren-ish jävla svårt med de där länderna 100 år tillbaka i tiden.
Ja, du är in på totobaloto.se, lyssna på Never Forget, alla våra avsnitt ligger där. Det är enkelt.
Precis, då kanske superproducent Kim Wirsén kan klippa in den officiella stora globala organisation som håller koll på all statistik och all liksom officiell bokföring. Vi kan i alla fall slutligen konstatera att de två ansedda organisationerna International Federation of Football History and Statistics samt Rec Sports Soccer Statistics Foundation absolut inte vill ta något ifrån dagens huvudperson. Kanske är det de som ska slå fast vad det är som gäller för när en tränare kan och inte kan claima en titel.
Ja, kanske. Det tycker jag. Tycker jag låter bra.
Det känns som att de har på fötterna i sin bedömning vad som är liksom rimligt att då tillåta vara då en claimad titel och kunna slå fast Ryan Mason, du har 0,8 titlar.
Ja, inte helt emot den. Och det är bra att vi har olika instanser, men håll med om att det är lite rörigt uppe i högmaktens borg, Gusten.
Ja, men det har väl den här veckan varit det yttersta beviset på att man kanske trodde att man hade koll liksom på hela det här dansgolvet. Men det är ju bara liksom åka med, sitta och summera allting på kvällarna, läsa i kapp återigen på månaden och försöka förstå hur denna fotbollsvärld och hur denna fotbollskontinent är uppbyggd, hur maktstrukturen ser ut, vad som är på riktigt, vad som bara är spel för galleriet, vad som är real news, vad som är fake news, vem som kliar vems rygg, vem som nu har bränt vems bro. Ah, det är sån jävla soppa det här att försöka hänga med. Du väljer att börja med Sheffrin, varför? Berätta.
Nej, men jag har bara sett honom uttala sig och sett honom ta en ännu starkare maktposition och dessutom rida ut som en jävla vit riddare här för fotboll.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och att UEFA minsann ska försvara det goda i fotbollen, den korrupta jävla pissorganisationen som när Lennart Johansson la av gick tillbaka till att vara überkorrupt. Alltså Lennart Johansson, hans minne i fotbollshistorien ska fan aldrig glömmas bort, och vilken jävla kraft han var mot korruptionen på den absoluta toppen. Alltså alla möjligheter han har haft att tjäna lite pengar, ändå så åkte han ut till sitt lilla landställe i skärgården och tog en kopp slät kaffe och fikade med grannarna. Alltså fan vad jag gillar Lennart Johansson. Ibland är det här svenska jordnära, ibland är det fan det bästa som kan hända världen. Ibland, lite för ofta, och jag definitivt är ganska hård mot det svenska och jantelag och allt vad det är. Men i ett globalt perspektiv så kan det här jordnära och fan, lite jävla jantelag vara bra för världen.
Är din känsla att Karl-Erik Nilsson, som nu har riktigt tunga positionsinnehav i UEFA, står för samma linne som Lelle?
Känns lite mer korruptionskompatibel ändå, skulle jag vilja säga.
Ja, men så här, han känns lite halare.
Lite halare i sina uttalanden, och hans aura är lite mer korruptionskompatibel än Lennart Johansson. Det måste jag ändå säga här, Gustav.
Det är väl också värt att påminna våra lyssnare om att Lennart Johansson fan i mig alltid stod på supporternas sida och såg alltid det bästa i alla människor.
Mm. Ja, ja, nej men absolut. Alltså det Lennart Johansson gjorde, alltså det får vi fan aldrig glömma bort. Det finns ju en dokumentär om Lennart Johansson som Petsoni har gjort. Kika på den. Jag vet inte exakt var den ligger just nu, men det, den dokumentären handlar jävligt mycket om hur de utformade Champions League. Det vi ser idag och det vi ska göra om och det som inte längre funkar enligt storklubbarna, men hur som helst, när han gjorde om det så var det ju det var ju enormt då. De intervjuade hans tre arkitekter, alltså arkitekter att knåpa ihop den här. Men det är Lennart Johansson som är högsta hönset som ser till att det händer. Det är hans idéer som, och hans makt liksom, som får till att Champions League blir som det är. En jävligt bra dokumentär. Men det som kommer fram också i den här dokumentären är ju liksom hur jävla mycket korruption det är och hans stora konflikt med Sepp Blatter, och det är ju egentligen i mångt och mycket en konflikt som har skapats ur korruption och jag ser att Schäferin pratar om etik och moral. Alltså, när han pratar om etik och moral så vill jag bara kissa honom i ansiktet. Så nej, men helt ärligt, jag vill låta urinet flöda i ansiktet på honom, för att prata inte om etik och moral. Där har du på tal om så här aura och korruptionskompatibel. Alltså, du behöver bara kolla på Schäferin. Du behöver inte ens läsa någonting om honom. Så fattar du vad det är som pågår i hans organisation.
Ja, men okej. Då har vi din ståndpunkt både vad gäller Alexander Schäferin och UEFA med oss när vi nu går in i den sammanfattning jag tänkte lite snabbt dra här, vad som hänt sen senast vi hördes, alltså tisdag eftermiddag. För under tisdagskvällen, då brakar ju Super League samman från i alla fall ett håll, och då ska vi till de brittiska öarna. Manchester City blev väl den klubb som först officiellt klev ur. Men det var ju kring Chelsea det började bubbla. Tusentals människor samlades utanför Stamford Bridge i samband med Chelseas match mot Brighton. Man stannade spelarbussen, Peter Cech fick gå ut och medla med supportrarna. Och liksom Chelsea satte ju ett ansikte och förkroppsligade det supportermotstånd i ännu högre skala som Liverpool-supportrarna i Leeds kvällen innan hade liksom, gjort gällande. Och sen så när den här stenen då väl var i rullning, då blev det ju en dominoeffekt som hette duga. City klev ur, Chelsea klev ur, Jordan Henderson ledde Liverpool-trupperna och tydliggjorde hur otroligt överkörda alla liksom inblandade i Liverpool som klubb har varit av det här. Ingen har haft en aning om någonting. Manchester United drar sig ur, Arsenal ber om ursäkt till alla. Det var ju en lavin från England av inte bara kalla fötter utan total och hänsynslös liksom, vi lägger oss på ryggmentalitet. Helvete vad fel det här blev. Och det jag i alla fall tog med mig då från tisdagskvällen, det var ju att okej, det här verkar på riktigt ha varit bara ägarnas intentioner, beslut och totala tondövhet.
Ja, alltså det man har förstått under hela den här veckan och desto mer och mer som kommer fram är ju att det inte har varit förankrat någonstans förutom hos ägarna. Alltså det är knappt att de har tagit ett styrelsebeslut på det, utan det när Ed Woodward, Manchester Uniteds vd, avgick så förstod man ju att här finns det ju ett internt motstånd högt upp. Alltså det här är liksom det här är beslut fattade utan att förankra det någonstans. Och det viktigaste av allt här, alltså du pratar om tondövhet. Alltså den tondövheten här, att inte förstå vart åt det barkade om man... Det förstod inte jag heller, ska jag helt ärligt säga. Men liksom så här, kraften hos supporterna. De har glömt bort vem sport det här är. De glömde bort det. Att det finns miljoner supportrar runt om i världen som man faktiskt måste förankra saker hos. Som det här måste landa rätt hos. Alltså 12-åringarna har ju inte gått till någon slags motangrepp här nu. Hallå, vi vill bara kolla kvarten sista. Vi diggar Super League. Vi vill se Real Madrid United 8 gånger per år. Alltså, vilka är de riktiga supporterna här? Vilka är vi måste förankra det här i? Vilka är det som ska tycka om det här? De har ju gjort en felbedömning som är otrolig. Jag såg att André Agnelli sa klubbarna har en pakt skriven i blod. Vi ska framåt och sen projektet har en 100% chans att lyckas. Men det hade ju fan en
enprocentig chans att lyckas sett till vad supportrarna vill.
Ja. Nej, men alltså det,
inte
det är
ens
helt
det,
otroligt.
De har en promillechans att lyckas. Om man då hade liksom haft örat mot asfalten och förstått supporterna lite grann.
Ja.
Hybris och, också dyker upp i skallen på mig när jag tänker på det här.
Ja, det får man väl sannoliken tillstå. Du nämner här André Agnelli och det är ju som många säkert inte missat en av alla huvudrollsinnehavare i detta. Han kliver ju då ut efter det här och menar på att nu när de sex engelska klubbarna har lämnat så är Super League död. Det går inte att driva igenom, det går inte att genomföra. Game over, nu går jag under jorden. Jag har kört i diket med precis allt hull och hår som bara finns. Det är en sällan skådad vecka André Agnelli gör. Och då ska man alltså komma ihåg, om inte jag är felinformerad här, att André Agnelli är alltså gudfar till Alexander Šeferins barn.
Ja, exakt.
och då pratar vi alltså om en UEFA-president som har kallat Agnelli både orm och lögnare och tagit heder och ära av honom. Agnelli har liksom på ett 100-procentigt sätt fått sträcka upp händerna i luften och konstatera att det är bara tap out här, för att allting är numera dött och begravet. Men vad händer då? Jo, Florentino Pérez, alltså Real Madrids president och ordföranden, presidenten även i Super League, han kliver ut i spansk radio och är ju väldigt tydlig med att nej, Super League är inte död. Alltså det här
stand by bara.
Det här letter of intent som alla har skrivit under, det är bindande. Alltså jag har inte sett någon träda ur gänget bot här från de här sex klubbarna, och innan den är betald så gäller det här. Visst, nu är det lite stormiga dagar här och vi får kanske konstatera att det här ligger på is ett tag, men Super League, det är ingen snack om att den ska rulla vidare. Och det tycker jag nästan är det mest konstigt, att Agnelli är så jävla tydlig här med att det är över, game over, tack för mig, nu går jag och snickrar.
Ja, nej, men nu går jag och snickrar. Han var ju på matchen, såg jag här i veckan. Ja. Men det Juventus skrev i sin kommuniké, det är att det inte är troligt att det går att genomföra projektet på det sättet som vi hade tänkt.
Nej, visst, men alltså, Agnelli var väl ändå ganska så tydlig.
Ja, lika tydlig som han var tidigare under veckan här. Han sa att klubbarna har en pakt skriven i blod. Vi ska framåt. Projektet har en 100% chans att lyckas. Då är han ganska tydlig då också, eller?
Ja, absolut, det får man säga. Men det anmärkningsvärda är ju hur olika våglängder han och Pérez, som sitter i samma båt, ändå lägger sig på. Men det som är liksom direkt pinsamt och som framkallar illamående och spykänslor, det är ju när Pérez, alltså han blir ju Donald Trump i den här radiointervjun, jag vet inte om du har sett det, när han då sitter och säger att det var väl 10-20 supporter utanför Stamford Bridge som stod där och bräkade. Det kommer ju såklart inte betyda någonting i förlängningen. Det här rullar på. Vi har allt stöd. Vi räddar fotbollen. Det här är vad supportrarna vill. Och sitter fortsättningsvis och hänvisar till studier och forskningar kring alla de här ungdomarna som vill åt en förändring. Och menar på att det här är en absolut nödvändighet för att rädda fotbollen. För att rädda storklubbarna. De spanska klubbarna och övriga. Alltså, coronan och de senaste åren har slagit så hårt mot de här ekonomierna att driver vi inte igenom Superliga, men då är det över, sanna mina ord. Man känner bara så här, vad fan är det han sitter och pratar om? Vem köper det här?
Ja, men jag tycker vi är inne på det. Jag tycker att du är inne på det med tondövhet, hybris och så vidare. Alltså är det någonting man tänker på när man hör Trump, så är det väl någon slags hybris, eller hur? Och det är en bra jämförelse, bra liknelse här. De är så ivägsvävade. Alltså, Pérez kommer ju kriga för det här så länge han kan, så länge han lever, känns det som. Han kommer liksom inte backa, och även om han kommer bli tvungen att backa för att han inte får någon med sig, så känns det som att det är för mycket prestige i det här, så han måste kriga vidare, och han kommer inte bara släppa det. Men sättet han pratar på, som du säger också, fan är det här?
Ja, det är helt otroligt alltså.
Ja.
Vi ska dessutom givetvis ha med oss att parallellt med det här så har alltså UEFA då klubbat igenom det nya Champions League-formatet. Vi har pratat om det tidigare. Många har ju såklart en insikt i det här också. Men det man ska veta med det nya Champions League-formatet, det är ju att det är anpassat, pådrivet av Andrea Agnelli och Florentino Perez bland många andra involverade i de allra största drakarna, för att anpassa sig efter dem, för att gynna dem, för att förbättra deras villkor. Man utökar från 32 lag till 36. Man ser till så att de historiska meriterna spelar roll i hur man har chans att säkra sin plats i nästa års upplaga, om nu någon av de absolut största skulle genom ligaspel och så vidare och andra koefficienter missa. Man bäddar för flera stormöten, och man har liksom förändrat intäktssidan för de allra största. Så att det här är ju kanske inte Super League i exakt samma skrud, givetvis inte, i och med att det är 36 lag och det finns möjligheter för den svenska mästaren, den belgiska mästaren och den grekiska mästaren att ta sig hela vägen till final, om man nu kan det på planen. Så är det ju en förändring som har drivits igenom, klubbat som sjösätts 2024, som är väldigt mycket det som Super League-klubbarna hade för avsikt att nå med hela det här projektet. Och då undrar jag, har du liksom jag svårt att landa i vad hela den här grejen och veckan var i relation till det här nya formatet? Eller är du på något sätt övertygad om någonting i den här soppan? Alltså, blev alla bara, vad heter det när man blir liksom bortfintad att titta någon annanstans?
Förda bakom ljuset?
Ja, det kanske är förda bakom ljuset jag söker. Jag tror att det finns någon sån här trolleriterm för när magiken...
Trolleritotto i halsen.
Jävligt svagt. Det enda vi kan rekommendera, det är väl den här filmen The Prestige Christian Bale och Hugh Jackman. Rulle.
Då förde bakom ljuset är också fel. De som är förde bakom ljuset är väl det, liksom alla som de här klubbpresidenterna inte har berättat för om Super League. Det är de som är förde bakom ljuset egentligen, alltså, och det är det som är anmärkningsvärt. Att de har så otroligt mycket makt, att så otroligt mycket makt ligger på så få gubbar. Det är ju det. Det är det som är lite skrämmande också. Men som jag skrev det här tidigt i min krönika, alltså fotbollen kan alltid tas tillbaka av supporterna. Vi kan alltid kämpa emot. Vi kan alltid gå ut med högafflar på piazzerna och ställa oss och blockera en buss eller se till så att en match inte spelas. Det finns alltid våld eller inte våld, men det finns alltid sätt för oss, för den stora massan, eftersom vi är så många fler än de uppe i makten, att ta tillbaka fotbollen till oss. Och det tycker jag, och det är därför jag ser helt positivt på den veckan som har varit. Vilka vann i slutändan? Andrea Agnelli och Florentino Perez, de ligger skrynkligt till.
Ja, det är svårt att utropa de två som vinnare i alla fall. Alltså,
nu ska Serie A gå i, liksom, nu ska de döda, nu ska de släpa ut Agnelli på torget. Nu ska han flås levande.
Men
och
helt
brännas på bål.
Men helt ärligt, kommer inte UEFA ut som en större vinnare den här veckan än vad vi tror? Ännu större vinnare än supportrarna?
Jo, det kanske de gör. Det kanske de gör, men i slutändan så här, skulle det här bli ett krig som måste tas mot UEFA av någon anledning, ja, men då kommer de förlora. Det jag tycker när vi sitter här fredag morgon och spelar in, det är att fotbollen, det jag tycker det den här veckan har visat, det är att fotbollen tillhör supporterna. Sen kan UEFA vara den organisation som går starkast ur den här striden sett ut maktperspektiv, men de kommer aldrig klara ett krig mot supporterna. Då bränner vi hela jävla Neon.
Ja, det kanske de inte gör, och kanske ska Neon någon gång stå i lågor. Men alltså, det är ingen unik konspirationsteori jag presenterar här.
Vad fint det hade varit om vi en gång för alla bränner upp Neon. Ja. Taskigt mot Neons lokalbefolkning kanske, men jag tror fan att Neon en gång i framtiden ska brinna.
Ja, men det är ingen unik konspirationsteori jag nu kommer presentera. Jag vill bara liksom bolla den med dig, vad du tror, alltså, eller vad du tänker kring den när jag nu liksom nämner den vid ord. Alltså, kan det på något sätt ha varit så att hela den här Super League-grejen med de här väldigt ljusskygga ägarna som frontas av Agnelli och Perez på något sätt är orkestrerad i symbios med Sheffield, med UEFA, för att ske just den här veckan, plocka allt fokus från den nya Champions League-reformen när den klubbas igenom, så att när Super League är bortjagat ut ur stan och snart uppbränt, då står vi kvar här med en genomklubbad ny Champions League som gynnar de här klubbarna men som alla känner och tror och tycker är en sån jävla seger för fotbollen. Egentligen så sitter bara Agnelli och bästa polaren Sheffield och Florentino Perez och de övriga gubbarna i det här rövabandet i någon WhatsApp-tråd och känner alltså, we pulled it off. Alla gick på det.
Lilla fina konspirationsteoretiska gusten här. Åh, vad mysigt. Ja, nu bollar upp lilla konspirationsteorin här i Toto. Alldeles egen liten verksamhet du pysslar med där borta.
Ja, visst.
Nej, men alltså, jag tror inte att André Agnelli, Florentino Perez, den typen av gubbar går med på att bränna sig själv så pass mycket som de bränner sig själva. Eller vad fan vet jag, det kanske de vill. Jag avfärdar inte din konspirationsteori. Jag lämnar den åt folket och så får väl de gå ut med högafflar och säga vad de tycker om den. Men ja, det, alltså så här, jag har återigen vis av erfarenhet varit med aldrig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
För länge för att helt kasta den typen av teorier.
Ja, och du kan väl i alla fall hålla med till 100% om att det som faktiskt har klubbats igenom har flugit jävligt mycket under radarn.
Ja, alltså ingen pratar om det här. Alla fortsätter och kommer fortsätta prata om Super League.
Jag tycker också att Ilkay Gündogan igår på Twitter lyfte en jävligt relevant take på det som nu har klubbats igenom och ja, men allt vad den här veckan har handlat om, förutom då liksom det som strider mot fotbollens DNA med stängda ligor kontra öppna ligor och så vidare. Det är att vem tänker på oss spelare? Alltså, vi kan inte spela hur många matcher som helst. Jo, alltså, visst, det är väl klart att det går att spela ut det kortet, men det är inte bara de som tjänar 2-3 miljoner i veckan som ska spela ännu fler matcher. Det är ganska många neråt i näringskedjan som också tvingas upp på ännu högre belastning, som ska spela ännu fler matcher, som bara är liksom, vi vrider upp den här lilla ratten ni har på ryggen ett varv till och så får ni dansa ytterligare 10 kvällar den här säsongen. Jag tycker att den här säsongen med det komprimerade spelschemat vi har haft, coronan, har ju visat att det här är en belastning som inte är rimlig. Det är ju skador mest hela tiden. Kolla hur befolkade sjukstugorna är. Vi kan inte fortsätta så här. Ändå ska det bara bli fler matcher.
Du tvingar mig lite dit, Gusten, och jag har inga problem att gå dit. Jag plockar fram den spåkulan.
Mm.
Jag tittar in i den och berättar vad som kommer hända. Nästa revolution, nästa stora maktdemonstration kommer att vara spelare som protesterar emot alldeles för många matcher under en säsong. För det här är någonting som har legat och pyrt. Det här är någonting som spelarorganisationer har protesterat emot. Det här är någonting som Damiano Tomasi, den lilla kommunisten, ofta liksom predikar om i Italien. Han är ordförande i spelarorganisationen där. Gör ett jävla jobb, ska jag säga.
Italiens Magnus Erlingmark.
Ja, det var han en gång i tiden.
Ja, ja, men även nu också. Alltså, Erlingmark har väl samma roll. Jaha. I Sverige.
Jo, men var det inte lite det på planen också?
Ja, absolut.
Fan, vad lika de med varandra. Damiano, Tomas och Erlingmark.
Erlingmark och Tomas är en kommunistisk rumba.
Ja, någonstans nere i Varese.
Ja.
Jo, men det här är ju legat och pyrt och det här är någonting som man har protesterat emot, och om man kollar på liksom vad UEFA vill nu och de nya planerna, det som Gündogan är ute och återigen ska jag säga då protesterar emot, som många spelare har varit emot, att de här kropparna pallar ju inte hur mycket som helst. Att springa 90 minuter på gräs är inte samma sak som att åka in på en is. Alltså det sliter på kropparna på ett annat sätt att springa omkring i fotbollsskor än att åka på ett par grillar. Eller för den delen kan ni ta vilken sport som helst. Men alltså det börjar bli för mycket. Det larmas från för många håll för att det inte ska bli en revolution, för att UEFA, Super League, vilka du nu vill, alltså även kanske de inhemska klubbarna, kolla bara på hur det ser ut i England med alla deras kupper. Alltså de vill ju också tjäna pengar, alltså de vill ju ha in, eftersom allting är pengadrivet. Det är också någonting som vi har lärt oss, det visste vi ju om, men det har blivit väldigt tydligt under den här veckan att allting grundar sig i att man vill ha mer pengar. Alltså det är alltid stålarna liksom. Det handlar om. Och det någonstans vill ju spelarna också, alltså mer pengar till klubbarna, ja, men mer kulor till spelarna i slutändan såklart. Och man kan ge dem fetare löner och sådär. Men det går inte. Alltså det kommer inte att hålla. Och därför ska jag säga någonstans 2022, du vet, när man börjar känna att åh fan, ska de klämma in ett VM där också i december. Då kommer det smälla till. Och då kommer spelarna att protestera. Denna vecka sponsras Toto Balotto av Rocker.
Ekonomi kan ju vara rörigt och därför så är Rocker den perfekta appen att lägga ovanpå sin ekonomi och gör den så mycket enklare och smidigare. Ladda ner Rocker-appen idag, var med och utmana bankerna med smartare och enklare finansiella tjänster.
Ja! Exempel på vad man kan göra: man kan spara elektroniska och fysiska kvitton och tagga dem till transaktioner. Man kan söka sen i form av frågor typ Systembolaget 2020, och så får man en blixtsnabb insikt om vad man har spenderat sina pengar på. Utöver det ska man öppna sparkonton, både flexibla och med bindningstid, med sparränta och så vidare. Man kan välja att betala ett köp i långsammare takt med hjälp av ett integrerat kreditalternativ. Det finns hur mycket som helst man kan göra i Rocker-appen för att förenkla sin ekonomi och göra den smidigare.
Ladda ner den idag. Vi säger tack för betalt samarbete. Rocker.
Tack.
Vi börjar bli långa, så jag skulle vilja närma mig någon slags slutplädering här, vad vi tar med oss från veckan. Jag har noterat att Liverpool som klubb, inte bara då Jordan Henderson och Jürgen Klopp och alla som är involverade i den sportsliga verksamheten, utan också, vad heter de, Spion Cop, va? Den stora rösten från de röda supporterleden. De har nu en gång för alla krävt en dialog med ägaren John Henry. För att, ja, men enough is enough. Det här var fan droppen. Antingen så är det du som drar, eller så är det du som reformerar hur Liverpool agerar, kommunicerar, tar beslut och ser på framtiden. Och då gärna med supporterrörelsen representerade runt bordet. Ja. Och det är väl någonstans där vi landar, tycker jag, den här veckan, att det är onekligen och otvivelaktigen så att det är ett väldigt, väldigt litet antal människor som har stått bakom hela den här veckans händelseutveckling. Det är inte klubbarna förankrade hos tränare, spelare och alla andra involverade i organisationen, utan det är ägarna som totalt och fullständigt missbedömde dels supportrarnas åsikter, känslor och tankar kring det här, och framförallt missbedömde kraften de fortfarande besitter i att inte gå med på beslut som de faktiskt inte har att göra med rent konkret på pappret, sett till ägandeskap och så vidare. Men så i de här svallvågorna så har jag noterat väldigt många som men nu ska även de största klubbarna och i England så ska man kika på någon slags 51% lösning och
kommer
så vidare.
Aldrig hända.
Nej, det kanske aldrig kommer hända, men jag har då i veckan, tack vare den fantastiska producenten på C-more, Olle Junell Lindberg, blivit varse om Chelsea Pitch Owners. Kan du det här?
Nej.
Det här var nyheter för mig i veckan, och jag kände bara så här, ja men vad fan, hur kan det här inte vara lösningen hos alla de största? Lyssna här. Chelsea Pitch Owners, det är alltså ett fristående non-profit-bolag delägt av Chelsea-supportrar. Och de äger namnrättigheterna till Chelsea samt besittningsrätten till Stamford Bridge. Och alltså John Terry, han är ordförande i det här företaget. Och vad de här aktivt gör, konkret gör, det är att de sitter på beslutet huruvida Chelsea kan flytta till en annan arena eller inte. Och dessutom så äger de namnrättigheten. Chelsea försökte köpa tillbaka besittningsrätten 2011, blev nedröstat då. Så att Roman Abramovich, han visste ju i den här uppstarten av Super League att han väldigt, väldigt tydligt riskerade att torska både namnet Chelsea och arenan ifall han liksom drev igenom Super League-planerna hela vägen. För att Chelsea-supportrar som sitter på den här makten, ja men de visste att ja men om inte vi går med på det här, om inte 75% av de röstberättigade klubbar igenom det här, ni kommer inte spela på Stamford Bridge och ni kommer fan inte sjunga vidare under Chelsea-namnet. Och det här känns ju som en, alltså uppenbarligen väldigt genomförbar modell för väldigt många klubbar att ta efter.
Ja, det var news för mig också.
Ja, men är det inte liksom en genial mellanväg?
Jo, det tycker jag. Alltså, för det kommer aldrig hända, tror jag, att 51%-regeln rullas ut på de fem stora ligorna. Men jag håller med dig. Alltså, det finns några andra engelska klubbar som Olle upplyste om har tagit efter Chelsea, eller?
Nej, och jag vill inte utesluta det. Men vi pratade bara om Chelsea Pitch Owners. För det känns ju som att nej, 100 000 eller 50 000 eller 10 000, hur många man nu har aktiva medlemmar och liksom supportrar som vill vara med i beslutanderätten. Ja, men de kanske inte ska vara inne och pilla i allting och ha ett säg i allting vad gäller ekonomi och hur man driver företag och så
vidare. Det är farligt att släppa på supportrarna lite för mycket, va?
Jag tror att det är sunt att dra liksom en gräns för var någonstans man kan applicera 51%-regeln och var man helt enkelt får lita på de förtroendevalda via valberedningar och styrelsemöten, årsmöten och så vidare där medlemmarna röstar fram de som ska representera klubben. Men i sådana här absoluta fall, de största fallen, arena man spelar på, besluten man tar kring tävlingar man deltar i, kanske vilken färg klubben ska spela i, emblemet och så vidare. Alltså där supporternas röst både måste och ska väga tyngst. Kanske det här är den ultimata lösningen.
Mm. Om det inte är den ultimata, så här uppbollat och förklarat från dig, tycker jag att den är jävligt bra i alla fall. Så det är ett alldeles för stort steg. Jag såg någon svensk journalist, jag kommer inte ihåg vem det var, som yrade om att ja, men nu blir det 51%-regeln runt om i hela världen. Och nu kommer folk blicka på Sverige och köpa den svenska modellen. Likt ryssarna köpte vårt personnummer en gång i tiden och tjänar vi nu en jävla massa pengar på det. Det kommer inte ändå.
Kanske inte. Men det här är i alla fall en mellanväg som jag blev varse om i veckan och som jag tyckte spontant spännande. Lät otroligt bra alltså.
Ja, jävligt spännande.
Vi ser vart hela Super League-schabraket tar vägen någonstans. Det är givetvis inte färdigt här. Det finns både svallvågor och ringar på vattnet och fler utspel från de tunga drakarna att göra. Så att det är bara att hänga med oss igen när Toto Balotto rullar vidare på måndag. Men yes. Innan vi gör helg, Thomas.
Yes.
Då ska vi gå för hattricket.
Jajamän.
Vi går ju mot den unika poken. Vi har aldrig nått fyra raka rättade tototripplar i rad under vår tid tillsammans med Betsson. Men ska vi ge oss själva chansen även den här gången så måste vi börja med att rätta en tredje rak. Så att en match i taget, vi går för kaffe, kaka, tredje raka. Hur låter våra tankar?
Våra tankar låter som att Juventus kommer vinna borta mot Fiorentina. De gör det på grund av klass, de gör det på grund av motivation, de gör det på grund av att de är bättre spelare för spelare, och det är en ligaavslutning här nu som är extremt viktig. Visserligen också för Fiorentina, men de vann i veckan här mot Hellas tidigt tisdag. Gett sig själva lite luft även om de är insyltade i den där bottenstriden. Men Juventus tillåter inte poängtapp, de vinner.
Det tror vi också att Barnsley gör hemma mot Rotherham. Kanske inte den sexigaste matchen som har tagit plats på Toto-trippen. Men var inte så dömande. Öppna boken och läs ett par kapitel innan ni bara dissar omslaget. Ja, men så är det ju. Det är ju sluttampen av grundserien, eller vad vi ska kalla Championship för. Det är ju 46 långa omgångar som nu ska mynna ut i att två lag tar steget upp direkt i Premier League och fyra lag ska ta sig till playoff. Barnsley är ett av lagen som i detta nu innehar en playoffplats. Nu möter man bottenlaget Rotherham som har tre raka torsk på kontot på hemmaplan. Här kommer inte Barnsley ramla, utan man slår Rotherham. Man kan göra det med 10 mål, man kan göra det med 5 mål, men det räcker att göra det med 1 mål. Däremot så behöver Liverpool vinna med 2 mål hemma mot Newcastle, men det är väl väldigt mycket som talar för att de gör det, va?
Ja, det är väldigt mycket som talar för det. Det är det.
Man tappade ju poäng borta mot Leeds senast. Jag tror att man vill revanschera sig för det. Newcastle tog en oväntad seger mot West Ham och skaffade sig således jäkligt mycket luft ner till nedflyttningen. Mané verkar vara på uppgång. Salah är i slag. Jota är tillbaka. Alexander Arnold vill in i EM-truppen. Men, alltså, jag tror att Liverpool bara kommer köra över Newcastle här. Det finns inget kuppspel att tänka på nästa vecka. Det är bara tuta och gasa. Och Liverpool har allting att vinna här, för att de måste lösa en Champions League-plats nästa år, när det nu inte ska spelas en jävla Super League.
Ja, men exakt. Ja, jag skriver under på det. Alltså, det är givet.
Så att 2-målsseger för Liverpool, rak seger för Barnsley, rak seger för Juventus. Ni hittar den här trippen under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Kom ihåg att ni behöver vara 18 år fyllda för att vara med och rygga den här. Och upplever ni att ni själva eller någon i er närhet har problem med spel, så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt.
Så är det. Vi ska börja avrunda nu, Gusten. Appointment imorgon klockan 13. Då kan ni redan nu faktiskt ladda ner Mixler-appen. Ni kan göra det lite bekväma på totobaloto.se. Där kommer vi sända också. Ni lyssnar såklart vad ni vill. Ni ser oss på YouTube. Gugge inte med, men du är med oss mentalt i alla fall.
In
premiären. In premiären, det är tipslördag imorgon. Vi kan bjuda på gäster som Niklas Niemi, Christian Borrell, Daniel Olenklint, Bengan Sonnet, Pilipo Krur. Ja, men en jävla massa. Sen ska vi ringa till Tancredi och surra. Vi ska ringa ner till Frankrike och höra om den franska ligaavslutningen. Allting är live, det är det som är det nya. Så att det blir jävligt ballt. Vi hoppas att studion rullar, allting funkar. Men 13.00 är det som gäller. Lite vintips blir det mitt i. Många har frågat mig om mat och vin och sådär. Så vi tar in Astoria nere i restaurangen i Stockholms chefsommelier där. Och Dan Agerberg som kommer att bjussa på lite vin och sådär. Så det blir en jävla trevlig tillställning.
Och vi kan väl även kring detta pränta in i alla att från och med nu så är det totobaloto.se som gäller. Där hittar man både det här, man hittar givetvis alla poddar, hela biblioteket. Man hittar otroliga texter. Då hoppas vi givetvis att Jakob Nilsson kan höra vårt önskemål om en utläggning kring bordet. Alltså, är man bara på totobaloto.se, då missar man inget.
Man missar ingenting. Signa upp på nyhetsbrevet, det är helt gratis. Då får man allting på mejlen, och det kan ju vara ganska bra.
Och när lördag har blivit söndag så öppnar Gugge fotbollssöndag i Europastudion 20.00 på C-more. Vi har fullt fokus på Athletic Club från Bilbao mot serieledarna Atletico Madrid. Racet om La Liga-titeln går vidare, så att haka på oss där. Jag kan dessutom utlova en väldigt bra summering och take därifrån kring hela Super League med bland annat då Olof Lund och andra tunga röster inom detta.
Ja, men fan vad härligt, vilken helg vi har då framför oss. Ligaavslutningar, tipslördag, vi har C-more, fotbollssöndag i Europa med Gugge. Det är bara ställa in allting annat och kolla ut. Fan, det blåser, det är 5 grader, det är jävligt. Det är bara stänga in sig. Och vet vad man gör då?
Nej.
Då tar man en iskall Pepsi och så häller man upp den, och sen så följer man allting vi gör.
En husarrest Pepsi.
Ja, galna husarrest Pepsi.
Ja, det var väl Chilino som var först med den.
Det var Chilino som var först med den, ja. Någonstans utanför Cagliari på en bondgård utan rinnande vatten. Han ville till häktet, ville han.
Ja.
Men det kommer inte vi vilja. Vi vill bara sitta hemma i husarrest och dricka vår Pepsi och kika på all fotboll.
Vi syns och hörs i helgen. Gör vi inte det så hör ni oss igen i Toto Balotto på måndag. Ha det fint till dess. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao a tutti. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's